Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it.
Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
I'm amazed how many people own stocks. They would not be able to tell you why they own them. They couldn't say in a minute or less why they own it. Actually, you really press them down and say, the reason I own this is the sucker's going up.
There's enough cash in the financial system, and there is an infinite amount of cash at the Federal Reserve, an infinite amount of cash.
Put that check in a money market mutual fund. Then we'll reinvest the earnings into foreign currency accounts with compounding interest, and it's gone.
So they had to do something. All they had left was just to print money and start buying things. And that's what they did.
Quick buck artists come and go with every bull market, but the steady players make it through the bear market.
They say money can't buy happiness. Look at the fucking smile on my face.
Hej och välkommen till ett nytt avsnitt av Market Makers. Hur är läget med dig, Fabian?
Jo, solen skiner. 12 grader här borta.
Du var tvungen att nämna det förstås. Aha. Du har 12 grader och vi har 12 minus. Så kan det vara. Idag ska vi prata om ett annat land som har en helt annan väder än oss. Kan det ha varit den sämsta segway jag gjort någon gång?
Det var en riktigt dålig segway.
Men nu blev det som det blev. Ni får leva med den övergången. Poängen är att vi ska prata om investeringar i framförallt Kina. Vi har nämligen med oss noteringsaktuella Nordic Asia Investment Group och dess vd-grundare Jining Wang. Jag tror att jag slaktade det uttalet. Jag får be om ursäkt för det. Men det blir mycket snack om Kina, investeringar i Kina, vad som är deras edge där och framförallt går vi också igenom. De har en rätt intressant strategi där de har tre stycken stora ben. Det är 5G, handelsplattformar och lokala varumärken. Vi djupdyker lite i dem, varför de är intressanta och vilka bolag och topics de har. Och en litet tips jag vill skicka med som jag glömde ta upp i intervjun. Det är att gå gärna in på nordicasiagroup.com oavsett om ni är intresserad av att investera eller inte. För inne på den sajten finns det en liten knapp där det står Insights. Och där kan man faktiskt läsa små korta write-ups eller analyser på flera av deras portföljbolag. Och det är faktiskt ett riktigt intressant läsning om man själv vill leta lite case i Kina också.
Ja, för det som är intressant här nu är att vi har ju pratat rätt mycket om kinesiska bolag, framförallt Alibaba och Tencent och de större spelarna, men också många mindre. Men det som är intressant här nu med Nordic Asia, det är att de har väldigt många portföljsbolag som är relativt okända för oss västerländska investerare.
Absolut. Men vi lämnar över till dem själva och som vanligt så vill vi ju säga att det inte är någon rådgivande rekommendation. Vi berättar om vår process, hur vi tänker, eller i det här fallet hur Nordic Asia tänker, men du måste alltid göra din egen analys och glöm aldrig att alla investeringar är fick knippa det med risk. Detta avsnitt är sponsrat av Fidelity International. Asien har ju länge varit ett fokusområde för Fidelity och man har därför en lång erfarenhet av förvaltning via sin lokala närvaro ibland världens två största länder och Asiens största marknader, Indien och Kina. Inte bara i länderna stora utan här hittar man också några av världens största och snabbast växande bolag, vilket ger extremt intressanta möjligheter.
Hela Fidelity Internationals utbud hittar ni på deras hemsida fidelity.se eller på någon av de stora plattformarna och försäkringsbolagen. Så gå in på din bank och leta upp någon av Fidelitys många fonder.
Men kom ihåg att investeringar kan både öka och minska värde och det är viktigt att läsa prospekt samt KIID-dokumentet och investeringar på tillväxtmarknaden kan vara mer volatila än i mer utvecklade marknader.
Stort tack till Fidelity!
Då säger vi välkommen till podden. Vi har med oss vd och grundare för Nordic Asia Investment Group. Vill du berätta lite kort om dig själv och Nordic Asia Investment Group för de som inte känner till er sedan tidigare?
Så först och främst, stort tack för att jag fick vara med. Det är väldigt kul. Så att jag heter Ine Ingvang då, och det är jag som är vd och grundare för Nordic Asia Investment Group. Jag kanske kan dra lite kort om min egen bakgrund så att alla får lära känna mig lite grann. Så att jag heter Ine Ingvang och är svensk-kines som bakgrund då. Så att, kan man säga att det finns en del av oss som är svensk-kinesiska bakgrunder nu som startar sina egna bolag. Och grunden då är ju så att jag kom till Sverige när jag var 7. Och min pappa är en väldigt duktig doktorand, så att han var bland de som verkligen fick förmånen att studera utomlands när man började revolutionera landet. Så att han var väldigt duktig på engelska och väldigt duktig matematiker då. Så att vi flyttade till Sverige när jag var cirka 7 år. Och sen dess har jag vuxen i Västerås och sen så har jag gått på handels här i Stockholm. Och det var lite kort om min grundbakgrund då, så att säga. Och efter studierna på handels där då så var jag påläggskall på Melker Körling AB som en inträdesport till karriären, kan man säga. Ja, det var ju verkligen en fantastisk lärskola och plantskola att vid en tidig ålder då kunna få jobba väldigt nära Melker. Och under den perioden så var ju Melker väldigt frisk och aktiv. Så att jag hade en enorm förmån då att redan runt 26 ålder börja jobba hos dem i cirka 2,5 år. Då. Fantastisk skola.
Om man tänker på den tiden, dels undrar lite var du fått aktie- och investeringsintresset ifrån. Men sen undrar jag också hur... På vilket sätt har liksom de erfarenheterna hos Melker Körling påverkat dig? Och var skulle du säga att ni mest skiljer er åt kanske i investeringstänk?
Absolut. Så att om vi börjar lite på aktieintresset så kan man säga att aktieintresset den byggdes upp redan runt gymnasietiden skulle jag säga. Det, man är... Ja, gillar siffror kan man säga och gillar att förstå det samhällsutveckling som sker. Alltså därmed så blir det liksom ett väldigt bra sätt att lära sig hur samhället fungerar via aktier. Och faktiskt på skoltiden då, på Handels i Stockholm så var vi med i en aktieanalystävling som heter CFA Global Research Challenge. Och det året som vi var med, då kom vi till världsfinalen. Så att vi var 2012 så var vi, vann vi hela Europa och kom till New York och presenterade vår case för Autoliv. Och jag tror faktiskt fortfarande att vi är det lag som har kommit absolut längst i den tävling från Sverige hittills faktiskt. Så det är inte bara jag utan det är hela skolan. Och sen så om man tittar lite grann på lärdomarna från Melker Körling AB. Och, för det är ju ett väldigt väletablerat svensk investmentbolag. Och jag skulle säga att den största lärdomen det är ju verkligen att man som ägare verkligen ser sina bolag nästan som barn. Och att man ska äga de här bolagen vid ett tidigt skifte och sen jobba med bolag under längre period för att verkligen uppfylla liksom bolagets potential på sikt. Och på så sätt kanske är det väldigt likt att man har barn och barnen ska växa och ska förfölja sin potential på sikt. Och så är det lite grann för företagande att man ser potential i en marknad, man ser potential i ett bolag. Sen ska man se till att man har bra vd, rätt vd med rätt incitament och sen gradvis förädla det bolaget och uppnå dess potential över tid. Men det är ett väldigt långsiktigt arbete och ett mycket mer så ska säga, handfast operationellt arbete och det krävs väldigt mycket vård. Och som en ägare så måste man stöttande till just de här vd:erna och till bolagen. Så att på så sätt så kan man verkligen se hur en ägare jobbar med sina bolag i verkligheten. Och det är nästan som att man måste vårda sitt barn. Man måste vårda de bolagen och sen så gradvis hjälpa barnet eller hjälpa bolaget att växa upp till sin potential. Så det är enormt fokus på det, på marknadsföring i AB. När det gäller Nordic Asia Investment Group så är det ju så att vi är ju ett svenskt investmentbolag som fokuserar på att äga välskötta bolag med fokus på den inhemska konsumentmarknaden i Kina. Men tyvärr så har inte vi den här storleken som MSAB har, där MSAB kan gå in aktivt och välja styrelse och välja vd etc. etc. Men däremot så vill vi ju anpassa och applicera liknande strategi där vi vill investera och hitta bra bolag i strukturella nischmarknader där vi ser en väldigt fin potential för både marknaden och det bolaget. Och sen kommer in i det bolaget innan dess bolagets potential har helt hållet realiserats i bolagets räkenskaper. Så att på så sätt så försöker vi ta till oss så mycket som möjligt därifrån. Men vi behöver lite storlek för att kunna vara mer aktiva ägare. Vilket då är i så fallet i MSAB. Då.
Och hur investerar ni? Vad är er investeringsstrategi på Nordic Asia Investment Group?
Ja, då kan vi säga så här. Alltså, Nordic Asia är rätt spännande. Och anledningen till det är verkligen att vi försöker ta det här liksom, det svenska investmentbolagsmodellen men applicera det till en växande investeringsunivers som fokuserar på konsumentskiftet i Kina. Så att om man tittar lite grann på, kort på den marknaden vi fokuserar på, så är det ju så att Kina går nu i ett skifte där man växlar om från exportledd ekonomi till en konsumentledd ekonomi. Men samtidigt så är konsumentandelen av landsekonomin fortfarande en låg penetrationsnivå. Så den ligger på endast 9%. Och om man jämför det med USA så ligger den på nästan över 70%. Så just nu så är det liksom ett strukturellt skifte där det här stora landet då går om till en konsumentledd ekonomi. Och hela landet är ju nästan lika stort i area som hela Europa. Men man har en befolkning på cirka 1,4 miljarder. Att en sån stor marknad nu har skiftat om till en konsumentekonomi, det är ingenting som vi har sett historiskt. Och för min egen del, jag berättade ju lite kort om min bakgrund, att jag hade varit på MSAB, men efter MSAB-tiden så var jag operativ chef på Assa Abloy. Så jag har jobbat operativt i Assa Abloy sedan 2014 bott där och jobbat mot just det här marknaden, Kinas inre marknad, och sett hur liksom landet mer och mer skiftar om till en konsumentledd ekonomi. Och så som vi tänker, vi är väldigt långsiktiga och strategiska. Så som vi tänker i vår investeringsfrihet är hur ser Kina ut 2030? Och vi börjar därifrån. Så att vi börjar lite mer, think a little bit, from begin from with the end in mind. Och sen titta, okej, okay, hur ser Kina ut 2030? Jo, men då kommer Kina att konsumtionen gå från cirka 39% till över 50%. Och där under den här perioden då, 2020 till 2030, ja, men då finns det en potential där den inhemska marknaden växer mellan 2-3 gånger. I den här marknaden vill vi först vara fokuserade på. Det är det som är affärsidén med Nordic Asia. Och sen från den här strukturella tillväxtmarknaden, vilka sektorer ska vi äga? Vilka bolag ska vi äga? Och hur ska vi då skapa en strategisk portfölj som gör så att vi får mest av, vi får ta del av de strukturella tillväxtmotorerna i det här stora skiftet? Och i det då tittar vi på tre huvudsakliga sektorer då, som vi har identifierat som kommer växa än mer än som kommer verkligen gynnas av det här stora ekonomiska skiftet mot konsumentledd ekonomi. Och då är det tre huvudsakliga pelare. Ett inom 5G, ett inom handelsplattform och den sista trenden som vi ser i marknaden är väldigt tydligt, är lokala varumärken. Så du kan säga att så som vi tänker, vi tittar på marknaden och sen så från marknaden tittar på vilka sektorer som vi äger, och sen från de sektorerna går vi än mer djupare på bolag. Och sen så tar vi in ett sånt här bolag som vi ser att men det här är ett bolag som verkligen har en fin nisch och fin marknadsposition i en av de här strukturella tillväxtmarknaderna vars potential just nu är fortfarande på en väldigt tidig fas. Och sen vill vi äga de här bolagen nu när marknaden och hela Kina nu befinner sig vid ett tidigt omväxlingsskede. Och därmed kunna äga det här bolaget innan det här bolaget har realiserat sin vinstutveckling, eller innan det bolaget har helt haft en möjlighet att omvandla sitt potential till sin PNL. Så lite så vi tänker.
Ja, och vi ska gå igenom de här tre benen sen och kolla också lite på vad era toppicks är inom dem. Men jag tänker vi kan stanna en liten sekund kring makro, om man ska säga, eller prata mer om Kina i stort, Asien i stort. Och jag tänkte dels på varför just väldigt mycket fokus på Kina och inte resten av Asien. Är det framförallt för att ni har kopplingen dit, eller finns det några andra skäl att ni gillar Kina väldigt mycket?
Det är en väldigt bra fråga. Och jag kan säga så här, och där kommer det, det finns flera olika faktorer som driver det, det fokuset. Nummer ett är det så att jag då som har jobbat på Assa Abloy för Assa Abloy-stärkningen, vi täckte faktiskt APAC. Så att för min egen del så var jag och reste rätt mycket i de här Sydostasien-länderna, till exempel Singapore, Thailand, Filippinerna och Malaysia, en hel del. Och det är ju nämligen så att Kina, det är en enhetlig marknad. Så att skillnaden gentemot resterande delar av ASEAN, det är ju olika kulturer, olika språk, olika delar av lagstiftning och olika delar av utvecklingen. Så utvecklingen skiljer sig väldigt mycket, till exempel om man tittar på Singapore gentemot Filippinerna och sen än mer mot Indonesien. Medan Kina, det är ett enhetligt marknad. Så att bara Kina som sådan kan man nästan likna som Europa. Det finns 31 provinser i Kina. Och varje provins är nästan lika stort som, jag menar, Sichuan-provinsen där jag är ifrån är lika stort som hela Sverige. Men fördelen med Kina det är att det är en skalbar marknad, det är ett språk, det är ett system. Och därmed så blir det här en enhetlig marknad, lite som EU. Inre marknad som där tullar och fritt flöde av människor och varor i den här marknaden. Och den här marknaden ska man säga också befinner sig i ett lite annorlunda skede. Det är fortfarande, man ska säga, ett utvecklingsland. Samtidigt om delar av Kina har blivit väldigt utvecklat i dagsläget. Men potentialen för hela landet att bli lite mer som Shanghai och Shenzhen, det är det som är riktigt spännande. Och där så har man kommit ändå rätt långt för att bygga en bra infrastruktur för att de andra länderna, de andra städerna inom mera inre delar av Kina har den BNP-tillväxten också. Så vi kan säga så att vi tycker de andra Sydostasiens länderna, de är intressanta, men det är lite för spritt. Och nummer två är det att det här skiftet som vi ser, den är än mer tydligare just nu för Kina gentemot de andra länderna som befinner sig i lite olika delar av sin utvecklingsfas.
Hur ser ni på politiska risker i Kina och framförallt relaterat till de bolagen ni äger? Vad är till exempel risken att ni kan se större bakslag i bolagen? Jag såg till exempel nu i helgen att Tencent inte får rulla ut nya appar i Kina. Hur tar ni hänsyn till det när ni investerar?
Det är ju rätt intressant. Jag tänker på det här sägning man brukar säga om nothing changes sentiment like price. Så att så fort någonting går ner i pris så brukar folk hjälpa sig bli negativa. Det har vi sett till exempel Evolution Gaming på Stockholmsbörsen. Nu är det plötsligt avskyr alla det bolaget. Och det upplever jag lite med Kina. Vi har ju pratat om Kina under ganska många år. Det är som alla år vi har haft podden. Och för 1-2 år sedan så kändes det som att alla var extremt positiva. Så fort man pratade om Kina tyckte de att det var superhäftigt. Och nu senaste året, bara för att vissa, typ Alibaba och de här, har gått ner ganska kraftigt, så helt plötsligt tycker folk inte om Kina längre som investering. Och det svänger ju väldigt fort där liksom. Och vad ser ni de för riskerna och ser ni möjligheter då kanske snarare just nu när det har blivit lite billigare?
Ja, men det är en jättebra fråga. Och vi kanske kan börja med liksom tackla det här liksom lite mer överhängande regulatoriska delen. Och sen så kan vi titta och prata lite mer på pris och sentiment då. Och liksom värdering när det just gäller det här politiska risken. Så här är det. Liksom, så jag nämnde lite grann så är Kina liksom ett utveckling och utvecklande samtidigt. Och delar av landet har blivit väldigt moget. Men sen är det många delar av landet som inte har kommit på samma mognadsnivå som vi har det här i väst. Så att på min tid på Assa så hade vi till exempel krav på att höja produktstandard. Så att i Sverige och i USA så har vi så här EN och ANSI-standarder för dörrlås. Medan Kina så har man GB-standarder. Men de standarder var inte lika höga krav på produktsäkerheten som man hade i väst. Och så därmed så kom det en reglering kring att man måste då öka just de här produktsäkerhetskraven för just den nischen. Och egentligen så under en period så ser vi att det kommer att fortsätta finnas olika typer av punktinsatser, skulle jag kalla det, på de områden som Kina fortfarande laggar västvärlden när det gäller liksom hur produktsäkerhet, konsumentsäkerhet, anställningstrygghet och även mer rättvisa marknadsvillkor för att motverka karteller, prisbildningar och även oligopol i vissa områden. Så där tror jag att Kina kommer vara fortsatt väldigt proaktiv och det gynnar ju egentligen den underliggande konsumenten för att får vi bättre produktsäkerhet, får man bättre anställningstrygghet, får man bättre sociala försäkringar så lägger ju det för en grund för att Kina ska bli ett konsumentsamhälle. Och vi ska komma ihåg också att Kina har en av världens högsta sparkvoter av privat konsumtion. Och mycket av det handlar om att Kina har legat efter väldigt mycket när det gäller de sociala försäkringar på husvård och så vidare. Och sen är det än mer viktigare kanske för investerare i det inhemska kinesiska marknaden att förstå policy. Det vill säga vilka delar som policy kommer att ge stöd till. Och vilka delar som policymakarna har sagt att men de här områdena kommer vi att sakta ner. De här områdena kommer vi behöva säkerställa. Liksom behöver vi täppa till de gråzoner som finns. Så till exempel ett policystöd som är väldigt kraftigt är ju egentligen konsumtionen. För att det är ju verkligen det som ska driva landets tillväxt framöver. Och om man inte får till den inhemska konsumtionen, men då kommer inte GDP att kunna växa så som vi har det nu. Och man har ju ett målsättning att Kina måste mer eller mindre växa mellan 5-6% fram till 2035 och 2050. Så därmed så kommer man fortsätta ge väldigt mycket policystöd till konsumtionssektorn och även till solceller eller liksom ny energisektorn. Så man är väldigt proaktiv där. Men sen finns det ju också andra delar där man har vuxit lite för snabbt. Där det har skapat stora risker i systemet. Och där är en del är fastighetsmarknaden då, som efter finanskrisen fick en extrem boom. Och man använde väldigt mycket infrastrukturinvesteringar för att bygga landet. Men där blev det ju såklart att man byggde väldigt mycket och därmed så skapade det ju liksom en hög prissättning för fastigheter och även en hel del spekulation då i den marknaden. Så där avser man ju såklart att minska skuldkvoten, minska spekulationen i fastighetsmarknaden. Och sen så lite grann så som vi har sett nu på senare tid just på de här internetbolagen som har då fått de här antimonopolregleringar. Och det är ju klart att några av de här internetbolagen de har ju blivit lite för stora och speciellt i Alibabas fall så kom ju egentligen en reglering på Alibaba redan förra året och där var det nämligen så att Alibaba har haft det lite kämpigt för att Alibaba var den marknadsledande aktören på e-handel men sen kom ett par andra aktörer och det är speciellt ett bolag som heter JD.com och ett annat bolag som heter Pinduoduo och Pinduoduo tog väldigt mycket marknadsdelar från Alibaba på low-end-segmentet. Och då hade Alibaba en sån här klausul där de sa att du som är handlare, du får bara välja en plattform att sälja dina produkter på. Om du väljer en annan plattform så stryker vi trafiken för dig. Så då betyder det liksom lite grann att om jag vore Nike eller H&M då fick jag bara ha en butik på Alibaba. Om jag skulle sätta upp en butik någon annanstans på Amazon till exempel, ja, men då skulle Alibaba strypa min trafik. Och det är ju ett väldigt tydligt överträdelse av sin marknadsdominans. Så det är ju den lagstiftning som Alibaba som har Alibaba fått en fine på. Och därmed så har vi också sett att många fler handelsplattformar såsom JD, Pinduoduo och även Tencent i det här fallet har vuxit än mer snabbare än Alibaba på kort tid. Så jag skulle säga att det är man måste bara förstå policy och man måste bara vara väldigt pragmatiska i den marknaden. Och sen även om det skulle vara så att det kommer en policy på Alibabas räkning, då måste man ju också räkna på det för att se liksom fundamentalt hur mycket påverkar det här. Hur mycket kommer tillväxttakten att gå ner? Och finns det några andra vinnare i den här sektorn som man kan få en mer exponering till? Så det är lite så på den frågan. Och man ska komma också ihåg att kinesiska investerare, alltså hela Asia, det ägs ju av 96% av inhemska investerare. Och, så att alla investerare har ju som sagt investerat i olika verksamheter. Och skulle det vara så att det kommer en ny reglering inom en sektor, då måste investeraren vara beredd på det. Men som sagt, lokala investerare har en väldigt stor allokering till den här sektorn. Och vi som har team på plats och min partner som jobbat där över 10 år, liksom, det här är ju lite mer som vardag. inte någonting som är liksom helt... Men det är klart att det är lite mer unikt för den marknaden. Det måste jag absolut hålla med. Och då gäller det verkligen att förstå, läsa på och läsa de inhemska nyheterna. För där brukar man ge väldigt mycket tips om vilka delar som kommer att regleras, vilka delar som det sker en samhällsdebatt kring. Och så, som kan då trigga en eventuell reglering inom en sektor då. Och sen så lite grann till din fråga som gäller just prissättning. Och det är ju nu som du säger, priset den går ju upp och den går ju ner. Och det är lite momentumdrivet. Men sen handlar det ju också om hur mycket man discount på just den här politiska risken då. Så att under sommaren så såg vi ju att den här discounten på några av internetbolagen var ju väldigt hög. Men då får man ju fråga sig, är det välbefordrat? Eller var den discounten alldeles för hög som då skapar en alldeles för hög riskpremie? gentemot kanske några år tidigare då, att kanske risken var alldeles för låg. Men det är en bedömning då. Det är en bedömning från investerare vilken diskonteringsränta man vill sätta på de här olika faktorerna.
Många i väst är ju kritiska till hur många de här kinesiska bolagen sköter sin redovisning. Alibaba är väl ett av de liksom främsta exemplen. Framförallt eftersom de vägrar bli granskade av västerländska revisionsbyråer, men samtidigt är noterade på amerikanska börsen. Det snackas ju mycket om att till exempel Alibaba bokför uppvärdering av investeringar som intäkter till exempel, och inte helt klint med västerländska mått. Är det här någonting ni tar hänsyn till i er analys? Är det någonting ni håller med om överhuvudtaget? Eller hur ser ni på kinesiska revisionsregler?
Ja, alltså om man ska borra i det här lite i grunden, så det som är viktigt att förstå, det handlar om vilka redovisningsprinciper man tillämpar. Och för lokala bolag i Kina så använder man China General Accepted Accounting Standards, kallas CAS. Och i det fallet så är det faktiskt, den är relativt likt i IFRS. Den stora skillnaden, det är främst på liksom hur man värderar anläggningstillgångar. Där i IFRS så har man lite mer liksom, man kan ha bedömningar, man kan uppvärdera anläggningstillgångar, medan i CAS då är det liksom anskaffningsvärde som gäller. Så man får inte uppvärdera liksom historiska tillgångar för anskaffnings... Man måste värdera alla sina tillgångar baserat på anskaffningskostnaden, det vill säga historisk data. Och sen så i övrigt på kinesiska redovisning gentemot västerländska redovisning, den är faktiskt rätt relativt lit. Och man betalar skatt varje månad i Kina gentemot så här kanske en gång i kvartalet. Sen när det gäller just de här frågorna kring att några av de här amerikanska bolag inte tillämpar amerikanska, men det kan man inte göra. För att majoriteten av sin intjäning är i Kina, och det är i Kina man betalar skatt. Så då måste man ju tillämpa CAS på den redovisningen. Sen så är det klart att man kan ju ha synpunkter nu om investerare har synpunkter på hur Alibaba redovisar, liksom omvärderar sina tillgångar till GAAP, eller hur de konsoliderar några av sina företag som de har förvärvat. De har ju förvärvat det senaste bolaget, det är ju Retail Sun Art, och man har gjort en hel del investeringar. Men det är klart att det är ju synpunkter på hur som en investerare kan ha då. Men generellt för vår del så är inte det som jag tror är vår koncern när det gäller Alibabas fall, utan vår koncern när det gäller Alibabas fall, det är att det finns ett tak på tillväxten. Och taket på tillväxten i Alibabas fall, de har ju mer än 900 miljoner aktiva användare just nu. Och nu blir marknaden för e-handeln mycket mer konkurrensutsatt. Så att speciellt här i Q3 som vi såg då, så kommer ju Alibabas rapport under förväntan både på topline och på bottomline. Och en väldigt viktig del där, speciellt på bottomline, de kom under förväntan, var att deras take rate, det vill säga Alibabas intjäning beror ju på GMV och take rate, det vill säga hur mycket de tar av försäljningskronan. Den gick ner för första gången, som vi har sett då. Så historiskt sett så har den här take rate alltid ökat. Men just i det här kvartalet så gick den där take rate ner. Och anledningen till att den gick ner är för att det har blivit mycket mer konkurrensutsatt. Nu finns det andra plattformar där det är mer kostnadseffektivt för att öppna butiker, och som inte tar lika mycket take rate eller lika mycket reklamavgifter. Och i Tencents fall, de har ju byggt upp ett ekosystem av miniprogram som just nu är gratis för många säljare. Så därmed så måste Alibaba lite mer sänka sina priser för att behålla sin kund. Så det är lite där som jag skulle säga för vår del som vi tittar på i Alibabas fall, att det är just konkurrensen i den inhemska marknaden som oroar oss, och att det kanske kan ta en eller två kvartal till innan de börjar stabilisera sin liksom, take rate, för att då liksom få till en någorlunda stabilisering i marginalen. För att om man fortsätter sjunka den här commission rate, då kommer vi fortfarande se en liksom, press på marginalerna, vilket då har påverkat liksom, aktiekursen. Så i vår fall, det här på, när vi pratar e-commerce här, vi föredrar mycket, mycket mer JD.com. Ingen snack om saken. Så att om man ska äga någonting inom Kina e-commerce liksom från vår sida, så tycker vi absolut att man ska äga JD.com. Och det finns ett par anledningar till det. Nummer ett är det så att JD.com, de är inte som Alibaba, som en e-handelsplattform som egentligen är som en eBay eller lite som Blocket. Alibaba äger främst inga lager, utan de erbjuder säljare att kunna sälja via sin plattform, men det är säljaren själv som äger lagret. Medan i JD.coms fall så äger man lager själv. själv, och man äger också distributionen, hela värdekedjan ut till kund. Så att i den fall så har man mer än 300 000 anställda, 1200 sådana här varuhus, och mer än 90% av produkterna kan man få samma dag eller nästa dag, och utom väldigt, väldigt bra kundtjänst också, för just som man väger hela värdekedjan. Men det finns ju väldigt mycket fakta om JD, alltså den är mycket mer som Amazon, det säljer direkt till kund. Men det som vi har sett på senare tid som har varit väldigt spännande, det är ju att JD har äntligen fått upp sin kundanskaffningsandel. För att JD.com har haft cirka 400 miljoner aktiva användare under längre period, så det har inte ökats. Men på senare, under covid-tiden, då har man äntligen ökat sina totala kundanskaffningar till nästan 530 miljoner. Och en av de drivare för det är ju för att de har blivit nu direkt integrerad i Tencent. Så Tencent äger ju cirka 17% av JD.com just nu. Men det som har möjliggjort är att i WeChat direkt så finns det en shoppingfunktion, och i den funktionen då har man integrerat direkt till JD.com och JD.coms lite mer erbjudandesajt. Och därmed så har JD.com fått in väldigt mycket ny användartrafik, speciellt mot tier 3 och tier 4 städer som har varit väldigt svårt för JD.com sedan tidigare att penetrera. Så just nu ska vi säga liksom både att JD.com har en starkare affärsmodell men även åt att man har äntligen fått upp kundanskaffningarna som har varit väldigt svårt för dem. Så att då har du en mer potential så sagt, i det bolaget då, både att man tar marknadsandel samtidigt som man ökar sin användarbas. Och det som vi har sett inom e-commerce, det är ju att när man får in nya användare, det är ju alltid de lite mer äldre användare som har en högre spänn, så att nya användare tar relativt lång tid, 1 till 2 år innan liksom man blir en väldigt mogen handlare. Så att får man ny kundanskaffning som JD har lyckats göra, så kanske det tar liksom 1 år innan de nya kunderna blir lika lönsamma som tidigare kunder. Så att den här nykundinströmningen som vi sett nu på senare tid, den har nog inte moderniserats helt fullt ut i deras fall.
Nu gick du ju in väldigt djupt här på handelsplattformar.
Okay.
Det är inget fel på det. Men jag tänkte att vi kan ju backa bandet lite här. Och så kanske du kan berätta om de tre benen ni investerar i. För du nämnde ju 5G, handelsplattform, lokala varumärken. Varför just de här är så intressanta för er? Och sen kanske du kan ge en kort pitch på både 5G och lokala varumärken. Du har ju avhandlat här nu handelsplattformar.
Okej, okay, ja, absolut.
Okay, såklart vidareutveckla där också om du vill.
Ja, absolut. Nej, men ja, men absolut. Så som vi går till lite tillbaka till vår investeringsfilosofi och vår struktur då, som investmentbolag, då vi har ju den förmånen att vara mycket mer flexibla. Liksom. Vi sätter vår långsiktiga strategi, vi tittar på det här temat, och utifrån det temat benar vi ut till 3 strategiska pelare, och inom de här strategiska pelare vill vi äga bolagen. Och anledningen till att vi vill äga just 5G, handelsplattform och sen så lokala varumärken, det är ju väldigt tydligt att på längre sikt för den här nya konsumtionen, de här nya konsumenterna i Kina, de har ju ett behov av att konsumera, men även på grund av samhällets utveckling. Så här har det ju också blivit så som här i väst att produktivitet ligger väldigt högt upp. Så att det är ju klart att i Kina har man också många barn och man ska göra karriär och så där vidare, så är produktivitet en väldigt viktig faktor för gemene man. Så att allt som kan höja produktivitet är en tjänst som man har råd och vill betala för. Och det som kommer höja produktiviteten hos väldigt många, både här i väst men även i Kina, är just skiftet mot 5G. Och i 5G-sektorn, det är en väldigt tydlig policy där i dagsläget har man cirka byggt ut 1 miljon sådana här 5G-master. Men tanken är att på längre sikt ska man täcka mer än 90% av Kina med 5G-täckning. Och då ska man utöka antalet 5G-master från 1 miljon till 15 miljoner. Så det här är långsiktigt strukturellt skifte. Och i den här marknaden då vill vi såklart se vilka är som är vinnare. Vilka är det som kommer då att gynnas väldigt mycket av den här strukturella tillväxten inom 5G. Och då äger vi till exempel bolag som gör både hårdvarorna, det vill säga smartphone och smarta klockor och så vidare, men även mycket av de underleverantörer till den här värdekedjan. För där kan det bli än mer spännande. Så i det sektet så äger vi ett bolag som gör 5G-antennerna som heter Sunway Communications. Och då är det så att för varje 5G-telefon som säljs så behöver man starkare signalstyrka. Och för att åstadkomma starkare signalstyrka då behöver man fler mobila antenner per telefon samtidigt som man behöver liksom ha en högre kvalitet på just den mobila antennen som heter LCP. Då. Och därmed så finns det ett kinesiskt bolag som heter Sunway Communications Communications som är den ledande leverantören av LCP-antenner i Kina mot 5G-sektorn. Då. Och vi börjar se nu mer och mer bolag gå mot LCP-antenner och inte fullt ut än då, eftersom hastigheten har inte helt nått till de nivåer man avser. Då. Men över tid så kommer LCP-antenner vara den primära liksom, 5G-antenn-tekniken. Och då har vi ett bolag som heter Sunway Communications som är då ledande leverantör av 5G-antennerna för den här sektorn. Och då kan man också tänka på att det är klart att man behöver mer 5G-antenner i telefoner. Och samtidigt som i varje telefon när man behöver mer 5G-antenner plus att det är de här LCP-antennerna har ett högre värde så ökar ju totala marknaden för underliggande 5G-antenner än mer än kanske själva mobilmarknaden. Men sen är det också, sen ska man tänka på att mycket mer prylar eller elektroniska devices kommer att bli uppkopplade. Så nu för tiden så har vi ju liksom våra klockor som är uppkopplade och sen så kommer vi säkert ha våra iPads och än mer och till och med bilar och andra typer av produkter som kommer att vara uppkopplade. För att man ska få den här uppkopplingen då måste man ha en sån här 5G-antenn. Och då är det ett sånt här bolag som vi äger då, som heter Sunway Communications som just gör de här 5G-antennerna. Sen har vi ett annat bolag i vår portfölj som också är lite av en sån här underleverantör och det heter Eptolink. Och en sån här företag, det de gör optiska transceivers för datacenters. Och i samband med att vi bygger ut mot 5G och streamar mer och kanske i framtiden börjar spela spel direkt via streaming så är det ju så att mer än 90% av all dagens data det har skapats de senaste 2 åren. Men i takt med att vi går mot en mer uppkopplad värld så kommer det skapas än mer data. Vilket betyder att man kommer att sätta än mer press på just de här datacentren. Både här i väst men även i Kina. Och då i varje datacenter då behöver man också uppgradera sina optiska transceivers. Som egentligen sammankopplar alla de här serverrackarna med varandra. Och de här optiska transceivers går nu från cirka 40 gigabit till 100 gigabit per sekund. Och sen från 100 gigabit till 200 gigabit per sekund. Så där kommer det finnas ett strukturellt skifte och ett behov av att man uppgraderar just de här optiska transceivers. Och i den marknaden då äger vi ett bolag som heter Eptolink då, som just är Kinas ledarnavitör av just de här optiska transceivers. Och ett bolag som växer nästan 70%, tjänar 25% marginal som vi har på vårt portfölj. Och ja, så det är lite ett par exempel på några bolag som vi har i 5G. Men jag skulle säga så här, just för att Kina har kommit så pass långt i 5G-utvecklingen redan nu då. Och än mer många av de här underleverantörer som tidigare har varit underleverantörer till Apple och Samsung. Och så där. Vi ser mer och mer de här lokala teknikbolagen tar allt mer marknadsandelar också. Så att över tid, i takt med att man skapar några stora bolag och starka varumärken så finns det en hel sektor av underleverantörer som man kanske på ett sätt underskattar. Och de här underleverantörerna, de tar mer marknadsandelar. Det är lite som lokala varumärken. Vi ser mer och mer lokala varumärken ta marknadsandelar från utländska varumärken. Så ser vi också lokala liksom, teknikbolag ta mer marknadsandelar från, specifikt från japanska och koreanska konkurrenter. Då. Just för den skalfördel som finns i Kina och den starka, stora inhemska marknaden. Men också av just den kostnadseffektiviteten som finns i några av de kinesiska teknikbolagen nu. Så det är faktiskt rätt intressant och det finns många fler bolag så vi har ju inte alla de finaste bolagen än tycker vi, utan det finns ett par andra bolag som vi har i kikan också och där tror jag att det kommer finnas flera spännande teknikbolag som föds ur den här 5G-sektorn och vi äger några nu och givetvis så försöker vi genomtränga den marknaden än mer för att äga lite fler över tid.
Och när det kommer till lokala varumärken?
Absolut. Så att det här är ju någonting som vi har sett och följt under en längre period. Att vi ser mer och mer där lokala varumärken. Historiskt sett så har de endast haft en kostnadsfördel. Men nu för tiden är de väldigt bra på produktkvalitet och varumärkesutbyggnad. Och speciellt bygga ut liksom nya försäljningskanaler. Och ja, jag har ju också varit under den tid som jag jobbat på Assa Abloy. Vi har ändå sett liksom hur duktiga och snabba de här lokala entreprenörerna är. Så att när de lanserar en ny lås eller en ny digital dörrlås så går det väldigt, väldigt snabbt. Givetvis är vi väldigt duktiga på Assa. Så att, men vi kan verkligen se att liksom, kvaliteten och verkligen deras snabbhet det är imponerande. Och det samma gäller då för lokala varumärken. Och i många sektorer, om man tittar på sport, om man tittar på bilmärken etc., så har historiskt sett man har haft kanske lite av en, ska säga, man har skepticism till lokala varumärken. Men nu för tiden finns det mer trend där man ser att lokala varumärken blir allt bättre i kvalitet, men samtidigt som har en kostnadsfördel. Så nu har liksom sentimentet svängt till att okay, varför ska man köpa ett utländskt varumärke som kostar dubbelt så mycket men egentligen har samma kvalitet eller samma produkt liksom performance. Så att inom lokala varumärken så äger vi ett par bolag. Vi äger liksom, bilvarumärken, vi äger finansiella tjänster, vi äger skoterbolag och vi äger också ett sportbolag då, som heter Entersport. Och jag tror att Entersport är nog ett av de liksom, en mer tydliga exempel där ett lokalt varumärke nu börjar verkligen ta upp kampen mot Nike och Adidas. Så att i Kinas sportmarknad så är de stora spelarna, det är fortfarande Nike och Adidas, de har nästan mer än 20% av marknaden var. Så de har lyckats extremt bra i Kina hittills. Men nu börjar Entersport segla upp sig som nummer 3 i marknaden, har nästan 15% marknadsandel. Och det som gör Entersport lite mer intressant är ju att de har sitt huvudsakliga varumärke som heter Entersport, som är lite mer massmarknadsvarumärke. Men sen har de också köpt rättigheterna för att distribuera Fila i Kina. Och Fila positioneras de lite mer som Adidas, lite mer urban, trendig, lite mer dyrare produktsement. Och utöver det så har det här bolaget också förvärvat Amer Sports i Finland. Så att de äger just nu egentligen Peak Performance, Salomon, Wilson etc. Och nu kommer ju vinter-OS väldigt kort i Kina här redan 4 februari. Så att då är det samma strategi som det här bolaget kommer göra med Fila. Det vill säga att penetrera vintersportssegmentet med några av de etablerade varumärken. Samtidigt som man expanderar sitt huvudsakliga varumärke Entersport för att täcka den breda medelklassen. Och det vi kan också se mycket när det gäller de här lokala varumärken, det är ju att sådana här lokala varumärken, de är väldigt snabba på nya kanaler. Så att onlineförsäljning och även livestreaming och även de här nya försäljningskanaler som WeChat Minigram är de extremt proaktiva på. Och det här bolaget då avser att öka sin onlineförsäljning till mer än 40% inom kommande åren. Och onlineförsäljning är det som har verkligen drivit bolagets tillväxt i dagsläget. Så att Entersport är verkligen ett sådant här väldigt typiskt exempel där vi ser liksom ett lokalt varumärke ta mer marknadsandelar och är väldigt proaktiva för att bygga ut sina försäljningskanaler. Och det där bolaget just nu växer cirka 25-26%, har en marginal på cirka 23-24%. Men avsikten är att man ska göra en transformation av sina offline-butiker så att man ska äga eller driva de butikerna än mer själva. Och på så sätt ska man öka produktiviteten i offline-kanaler med nästan 40%. Så att det där är ett rätt fint bolag som jag tror man ska ha lite utsikt till när det gäller just lokala varumärken som ett exempel.
Hur ser ni någon risk i att vara ett svenskt investmentbolag som investerar i kinesiska bolag? Allmänt så har inte kinesiska staten varit särskilt välvillig mot utländska investerare och utländskt ägande av kinesiska bolag.
Jag skulle faktiskt säga tvärtom. Jag skulle faktiskt säga tvärtom. Så att Kina börjar öppna upp än mer sektorer för utländska ägande. Så att Kina skrev ju förra året ungefär vid den här tiden ett nytt avtal med EU om att ett investeringsavtal där man avser att öppna upp än mer sektorer för utländska ägande. Och om man tittar till exempel i Teslas fall så var ju Tesla den första bilfabriken som fick 100% ägande. Och Scania fick ju också, jag tror Scania köpte något bolag i Kina just på grund av att de hade den möjligheten för att äga 100% i ett bilbolag, vilket var tidigare 50-50, man var tvungen att sätta upp joint ventures historiskt. Så att, och även många finansbolag, till exempel BlackRock, de har ju nu införskaffat sig licens för att distribuera asset management och även JP Morgan tror jag är den första utländska securities broker i Kina. Så Kina faktiskt öppnar upp mer för utländska ägare, de stänger inte ner. Så jag tror den är åt andra hållet. Och sen när det gäller utländska ägare, alltså även vi i Nordic Asia, vi är väldigt små i det förhållande och så, men kinesiska investerare som vi pratar med, de tycker faktiskt att det är väldigt spännande att få jobba med utländska investerare. Så att vi, även om vi kommer från Sverige, vi säger att vi är från Sverige, när vi får träffar liksom ledningen, när vi träffar liksom management, så här, så får vi faktiskt kanske än mer attention gentemot lokala investerare. Då säger man, oj, vilken intressant att ett utländsk investerare tittar på Epoblink, ett utländsk investerare tittar på några av de här bolagen som vi äger. Så det är nästan som ett kvalitetsstämpel för dem, att de har utländska investerare. Så att hittills omsynade så har mottagarna och att vi är utländska investerare, det har faktiskt gynnat oss istället för att vara tvärtom då, faktiskt. Det är omsynade så vi upplever det. Sen så får ju såklart alla säga sitt då, så att säga.
Och följa upp lite på samma tema. Du nämnde ju till exempel JD.com. Varför har ni fokus på, inte fokus, men ni väljer att plocka in vissa relativt stora bolag i portföljen. JD.com har ju ett marknadsvärde på över 100 miljoner dollar. 100 miljarder dollar. Framför att helt satsa på mindre bolag som snittinvesteraren i Sverige inte kan komma åt eller få göra tillräckligt bra research om själva.
Jag skulle säga så här, att om man verkligen tittar på vår portfölj och portföljsammansättning, så tror jag nog att det sticker ut. Alltså man känner till JD.com, man känner till Tencent, man känner till Alibaba, men om man verkligen går in i portföljen, så liksom, mer 90% av våra bolag är ju bolag som Yealink eller Sunway Communications, Eptolink. Eptolink har ju marknadsvärde på cirka 2 miljarder USD-dollar. Yealink är ett bolag som har cirka 4 miljarder i omsättning i CNY. Det kan man inte säga som ett stort bolag, utan jag tror att det är för att man känner till kanske några av de stora bolagen, men man känner inte till lika mycket av de här lite mindre bolagen, Luxshare Precision eller Zhangshan Opai etc. etc. Så att om man verkligen djupdyker i våra bolag och kollar på vår portfölj, så är det en blandning. Det är klart att vi är ju lite mer strategiska, så vi förstår ju liksom, när det gäller konsumtionen i Kina, man kan ju inte undvika att inte äga någon stor handelsplattform. För att de här handelsplattformarna, de är unika affärsmodeller som egentligen är väldigt svåra att skapa. Och de förblir lite medium mellan, för att koppla ihop produkt och tjänst till en kund. Och därmed har de väldigt dominerade marknadspositioner. Och om konsumtionen växer totalt i GMV-termer, så är det klart att de här bolagen kommer att gynnas med växande konsumtionen. Men svaret på din fråga är att vi investerar inte i bolag bara för de är stora, utan vi investerar baserat på deras strategiska portföljsammansättning eller på deras marknadsposition. Och vi har den här strategiska portföljsammansättningen mellan 5G, handelsplattformar och lokala varumärken. Och om man väl sen går in lite mer på djupet på våra bolag, så kan ni se att det är faktiskt en betydligt större spridning på stora bolag och mindre bolag i tillväxtfaktorer, i tillväxtnischer. Och jag skulle säga att nästan mer parten av bolagen ligger som i en snabb tillväxtfas just nu då, så att säga. Jag tror man behöver titta på det lite mer, och då ser ni att vi äger faktiskt väldigt många medelstora bolag. Men sen så måste man komma ihåg, Kina är ett stort land, så att ett midcap-bolag är i Kina är, eller ett småcap-bolag i Kina är nästan midcap här i Sverige, så att säga. Det är bara att de här midcap-bolagen i Kina, de kanske inte är lika namnkunniga stora här då i namn. Och i vår universum finns det cirka 5000 bolag som man kan investera. Och vi har en minimum på 1 miljard investering, och några av våra bolag ligger någonstans där. Och där är det som sagt relativt svårt för nordiska investerare att genomtränga det härifrån. Då. Men då är fördelen att vi har vårt team på plats och närheten till de här bolagen och även till värdekedjan då, som gör så att vi har den möjligheten att genomtränga några av de här lite mindre bolagen också.
Ja, det var det jag tänkte fråga lite grann. Du har varit inne på det flera gånger, just det med att ni har team på plats och att det är vissa bolag som kanske är svåra att köpa som privatinvesterare i Sverige. Men för annars tänkte jag på det. Vad är egentligen eran edge, om man säger så? Varför skulle man till exempel välja att investera i er istället för kanske en Kina-fond? Eller köpa aktierna direkt som man kan göra med Alibaba och så vidare? Vad liksom skulle du sammanfatta är er edge? Vad gör er unika mot andra som förvaltar pengar i kinesiska aktier?
Jag tror så här, alltså, det handlar om olika typer av investeringsstrategi och i vilka typer av investeringsformer. Jag menar, här i Sverige så har vi ju också, man kan köpa aktier direkt, man kan köpa ETF, man kan köpa index, man kan köpa investmentbolag. Det som vi gör, vi är ett investmentbolag som fokuserar på Kina, och grunden i investmentbolag, som jag nämnde lite grann, det är mycket mer strategiska. Vi tittar mer på lång sikt. Vi byter ner de här tre sektorerna. Och sen när vi gör en investering i ett bolag, men då gör vi, ja, tittar på nischen, vi tittar på bolagets potential, och marknadspotential, bolagets potential, och sen så gör vi våra egna ERR-modeller. Så att om man tittar ett bolag som vi äger, så som Etolink då, ja, men för det första, gillar vi marknaden? Ja, vad finns underliggande tillväxt för just CapEx-investeringar för cloud-sektorn? Och sen där utöver, vilka bolag kommer gynnas i det? Och i det här bolaget då, så Etolink, det de kommer få väldigt, som vi ser, en väldigt fin uppsida, det är just skiftet från de här 100 gigabit till 200 gigabit optical receivers. Och i takt med att de gör det, så ökar du både volymen och ASP, vilket då får en marginallyft för det här bolaget. Och på vår sätt så räknar vi, tittar vi på marknaden, på bolagspotential, och nu ser vi fortfarande att de här volymerna har inte kommit upp än. Men tittar vi på nästa år eller nästkommande år, när volymerna för just de här höga kapacitet kommer upp både inhemska landet och i utlandet, men då finns en väldigt fin tillväxt och även marginallyft i det här bolaget nu. Så att då vill vi ju äga det här bolaget i dagsläget, och sen så får man med på den resan av vinsttillväxten och marginallyftet. Och det kan ju påverka värderingen på ett väldigt bra sätt då. Så att i våra modeller så tittar vi på, vi gör en djupanalys på bolaget, vi skapar våra egna analysmodeller, och sen så räknar vi faktiskt ut en IRR under vår ägarperiod. Och mycket av den ERR baseras på några av de antaganden vi sätter för bolagets potential. Och om de här potentialen faller ut, ja, men då kan både bolagets vinstmarginal och även värdering få en uppsida. Och det är just den analysen som vi baserar våra investeringsbeslut på. Att då förstå det bolaget, se potentialen i bolaget och sen kvantifiera det här potentialet och vad det här betyder för oss i termer av ERR. Och sen så faller det ut, ja, men då blir det en väldigt bra avkastning för våra aktieägare. Det är så vi har jobbat under en längre period, och även nu här också då. Och jag skulle nog säga så här lite grann, om man tittar på investmentbolag som en struktur, det är ju nästan lite som ett PE-bolag, fast man jobbar i ett noterat miljö. Det vill säga att man har en affärsplan, man tittar på det, man försöker bena ut affärsplanen i olika affärssegment. Sen gör man ju såklart en investeringskalkyl på det. Vad händer om det här affärspotentialen, den här nya marknaden realiseras? Hur påverkar det? Hur påverkar det vår avkastning när vi köper det här bolaget nu och om några år när man realiserar den här vinsttillväxten? Och vilken entry-multipel, vilken exit-multipel man kan få vid inköp och sälj. Och speciellt när det här affärspotentialen realiseras, men då borde både vinsten vara högre, plus att man får en kanske en multiple hävstång som gör så att ERR:en för den här investeringshorisonten blir väldigt attraktiv. Så att jag kan säga så att jag tror att om de som är intresserade av investerare i Kina, så finns det olika former. ETF:er, man kan givetvis handla om aktier själv med olika tradingstrategier som säkert fungerar jättebra. Och en fond är ju också en väldigt bra produkt, för då får man ju väldigt bra spridning, men man äger väldigt många bolag, så blir inte lika koncentrerad. I investmentbolag, det är lite en edge då. Vi har ju väldigt mycket kvar att bevisa såklart, så att vi måste såklart bevisa att det vi gör blir en bra avkastning över tid, men det är en helt annan typ av liksom investeringsstrategi och ett annat arbetssätt som också kräver väldigt mycket resurser då. Så det är därför vi har timme på plats, för att vi måste göra all analys själv och träffa bolagen, träffa branschspektrar, skapa våra egna modeller, och sen så efter det att vi har klubbat igenom en sån här bolag i vår investeringskommitté, måste vi följa bolaget på plats, och det tar ju mycket mer resurser. Men förhoppningsvis så leder det till en bra avkastning över tid. Så det får vi, det är det vi fokuserar på. Det är den affärsidé-strategin och affärsidé som vi med våra aktieägare har fastställt för att driva den här verksamheten, som jag har fått den äran att driva då och verkställa som vd för Nordic Asia Investment Group.
Normalt sett när vi pratar om Kina så brukar ju elefanten i rummet vara kinesiska staten. Det har vi avhandlat lite grann. Vi har avhandlat det också i tidigare poddar och pratat om riskerna. Men med Nordic Asia känns det som att elefanten rummet snarare det här med avgifter och lite sådana saker. Det måste vi ta upp. Vi fick jättemycket frågor på det. Och lite bakgrund kanske för lyssnare, så var det ibland Petrusko i en känd profil på Finanstwitter som pratade, skrev lite om ert avgiftsupplägg egentligen. Kan inte du gå igenom det, hur det ser ut och vilken kritik ni har fått då, och hur ni svarar på den, så att vi försöker få en helhetsbild, lite mer nyanserad bild än vad man får i en tweet?
Ja, för grejen är väl att investmentbolag i Sverige är en väldigt stor grej, och de kännetecknas ju av att ha väldigt låga avgifter, men eran upplägg kanske många tycker ser mer ut som en hedgefond eller private equity.
Ja, absolut. Och låt mig gå igenom det på liksom, i detalj och förklara det väldigt tydligt hur den är uppbyggd och varför den finns och hur den fungerar. Nummer ett så är det så att för att bedriva vår verksamhet och implementera den här affärsringen som jag nämnt till er då, så krävs ett team på plats. Och det är klart att det kostar ju pengar och måste ha resurser. Men vi från styrelsens point of view så har vi satt just det här att operativa kostnader i Nordic Asia just nu får max ligga på 1,5% av bolagets totala substansvärde. Och i takt med att när vi var relativt små så fick vi ta faktiskt väldigt mycket kostnader själv. Så att vi har faktiskt tagit väldigt mycket kostnader lokalt själva då, betalat ut lön och så vidare för att finansiera verksamheten vid tidigt skede. Och sen så i takt med att när vi då nu kommer till börsen och när vi växer vårt totala substansvärde, då kommer faktiskt den här operativa kostnaden som är andel av substansvärde, den kommer ju gå ner gradvis. Så att, och det handlar ju om att vi har vår styrelse fastställer vår budget för att bedriva vår verksamhet och när vi växer vår volym då går ju den här procentandelen ner. Så att just nu så ligger den på cirka 1,5 men efter noteringen kommer gå ner en liten del och sen så efteråt då när vi än mer växer över tid då kommer faktiskt den här operativa procentandelen att gå ner. Och förhoppningsvis såklart att vill vi ju såklart få ner den så mycket som möjligt så att den blir än mer likt de här stora investmentbolag som vi har här i Sverige idag. Men de har ju betydligt större bas än vad vi har i dagsläget. Så att vi måste ju växa in i den där. Alla måste ju börja någonstans. Så att vi börjar på 1,5 så gradvis försöker vi få ner den än mer gradvis och så vidare genom att göra ett bra jobb och sen så växa vårt totala substansvärde. Och då går ju den procentandelen ner. Så den tror jag nog är enkelt att förstå och är väldigt tydlig då.
Den är svår att komma ifrån för det handlar ju som du säger om overhead liksom. Alltså man har vissa anställda och som du säger på ett större investmentbolag när substanset är stort så blir det procentuellt mindre då, förstås. Och det är det Fabian egentligen refererar till när han säger avgifter, men det är ju egentligen kostnaden för att driva investmentbolaget. Men sen har vi de här C-aktierna och någon form av bonussystem och egentligen är det inte alltså man är ju ganska van i bolag att det delas ut bonusar och så vidare till ledningen men det jag kan tänka mig folk reagerar här är väl upplägget, alltså just att det är en tydlig procentsats. Och så där. Men gå jättegärna igenom det, hur det funkar och hur ni har tänkt kring det.
Absolut. Så den fasta delen den har vi som sagt avhandlat. Och sen så har vi en annan del då, som är just det här preferensaktierna. Jag kan förklara lite grann hur den är uppbyggd och varför den är uppbyggd. För att så som vi har det i Nordic Asia Investment Group och andra bolag som vi och våra aktieägare som jobbar så är det väldigt fokus på prestation. Alltså det är ju prestation och det sista raden som driver liksom, det som utvecklingen för bolag. Och det är väldigt viktigt att både jag och vårt team liksom, levererar på sista raden. Och även att det är ett mål och ett krav som vi sätter oss för oss själva. Men även som våra aktieägare sätter för oss. Och för att då säkerställa att vi som anställda verkligen jobbar mot sista raden så har vi en struktur där ledningen tillsammans med anställda, vi tillsammans äger ett holdingbolag. Och det här holdingbolaget i sin tur äger de här preferensaktierna i underliggande investmentbolaget. Och det här holdingbolaget då, att de har rätt till 10% utdelning av årets vinst när resultatet, vilket är substansvärde per aktie, har per sista december 31 räkenskapsåret har överskridit det högsta uppmätta substansvärde över tid. Och det betyder egentligen så att vi har endast rätt till de här 10% utdelning när vårt resultat har överstigit vårt högsta uppmätta resultat historiskt sett. Och vi har endast rätt på det som är överskjutande. Så att om man tar ett exempel, så att säga att substansvärdet är 10 just nu och sen så går den till 11. Ja, men då har vi rätt på 10% av den här en kronan. Men skulle det vara så att substansvärdet därefteråt går från 11 till 8, då har vi inte rätt till någonting förrän vi har överstigit 11 som en gräns. Och även om vi har överstigit 11 som en gräns och säger att vi går från 11 till 12, då är det bara skillnaden mellan 11 till 12 som vi har rätt till den här 10%. Så det betyder faktiskt att den här preferensstrukturen, det sätter ett väldigt högt krav på oss. Och det betyder att vi måste, som driver det här bolaget, vi måste leverera ett bättre resultat än vad vi har gjort historiskt. Och det är bara på den överskjutande delen som vi har levererat som vi har rätt till den här 10%. Och just nu så skulle jag säga att mer den strukturen, mycket det handlar om att skapa incitamentstruktur och skapa en kultur. av resultatbaserad fokus och även entreprenörskap och väldigt tydlig ägarskap. Så just nu så är det ju ingenting för oss överhuvudtaget, utan väldigt många av oss, vi jobbar ju 9-9-6. Och i Kina så 9-9-6 betyder 9-9-6 dagar i veckan. Och för på det sättet har vi alltså, att med den här preferentiella aktien, då har vi faktiskt haft den här möjligheten att attrahera väldigt duktiga talanger till en förhållandevis lägre ingångslön då. Men samtidigt har skapat en kultur i det här bolaget som är väldigt resultatfokuserad. Och via den strukturen så har vi liksom också skapat en entreprenörsanda i det här bolaget som gör så att vi som driver bolaget och som är anställda där lokalt, vi jobbar verkligen passionerade för Nordic Asia och för den målsättning som vi har. Och den här strukturen är ju också en struktur som vi har tillsammans tagit fram med vår största aktieägare. Så det är för att se till att vi har den här kulturen på plats med en sån här med ett holdingbolag där de anställda har rätt till att vara med på den här preferentiella aktien då. Så hittills så skulle jag säga att den här strukturen har faktiskt varit väldigt effektiv, för att vi har kunnat hålla de här kostnaderna på en väldigt låg nivå, och just nu så ligger vi ju lite underwater också, så vi måste ju verkligen över resultatet för det här året innan vi har en rätt rea, och sen är det bara på det överskjutande del som är högre än vårt historiskt snitt som vi har rätt till den här 10%. Så att jag skulle säga i den här världen som vi agerar i, så är den här strukturen inte alls liksom orimlig, utan den är faktiskt relativt tuff, och det är inte så, det är inte, ja, 10% är ju, finns ju många andra strukturer som har ännu mer högre än det här också då. Och i vår struktur så, så blir den här lite mer liksom att ja, den operativa kostnaden går ju ner i takt med att substansvärdet växer, men sen har vi en prestationsrelaterad del som syftar till att de här som jobbar i bolaget ska verkligen göra sitt yttersta för att skapa den långsiktiga avkastning för våra investerare. Och givetvis kan det finnas andra sätt man kan skapa det, men på vår sätt så har vi gjort det på det här sättet, och det har varit hittills väldigt aktivt som effektivt som vår största aktieägare har tillsammans med styrelsen fastställt då.
Så det är i stort sett high watermark som som det låter, high watermark som hedgefonder använder.
Ja, det är exakt. Ja, precis. Det alltså liksom om man ska säga mekaniken är en high watermark. Mekaniken är en high watermark.
Jag kan bara för lyssnare som inte känner till hur hedgefonder brukar prissättas, så vanligtvis man brukar prata om den här 220-modellen, så att man har 2% fast avgift, 20% över på överavkastning. Och då är det som ni säger, ett high watermark innebär alltså att det högsta värdet som någonsin uppmätts är det man måste slå. Så det handlar inte om att vara positiv på årsbasis, utan det är heller att slå det översta värdet man någonsin haft. Men det är bra, då har vi täckt den biten egentligen och sen så skrev jag vill ändå grotta lite där, för jag vet att vi kommer få ännu mer frågor om vi inte går igenom de här bitarna. Petrusko skrev ju också något som, jag ska läsa rakt av tänkte jag, för att det låter ju, han misstänkliggör ju er väldigt mycket kan jag tycka med formuleringen. Okay. Då skrev han ju att ni har ett upplägg där pengar går vidare till närstående, och sen så förklarar han inte på något sätt vad det närstående har med saker att göra. Stor del av bolagets kostnader är bolagsanalyser som du köper av ledningens bolag. Men förklara den delen. Köper ni bolagsanalyser av bolag som ni också har, eller har ni personal anställd, och ingår i sånt fall de här kostnaderna i de här 1,5%, den här operativa liksom kostnaden, eller är ytterligare kostnader utöver det vi har pratat om?
Ja, men låt mig gå igenom det upplägget, och där är vi faktiskt väldigt transparenta, och det är faktiskt väldigt tydligt beskrivet i vår projekt hur det upplägget fungerar. Så det är ju klart att, så just nu i Shanghai så har vi 3 anställda med en analyschef då, som jobbar för oss, för vår räkning. Men de är inte anställda direkt i investmentbolaget, och anledningen till att de inte är anställda direkt i investmentbolaget, det är ju för att vi måste hålla ner kostnaderna, så att vi måste ligga under de här 1,5%. Så därmed så har mycket av deras lön tagits direkt i det här advisory-bolaget, eller det här bolaget som äger de här preferensaktierna. Så att under en tidig fas av bolagets utveckling så har vi faktiskt själva puttit in pengar i det här advisory-bolaget för att finansiera vår verksamhet. Så att investmentbolaget har faktiskt inte tagit några av de här kostnaderna, eller en del, men inte hela den kostnaden. Och det är det avtal som finns just nu, att vi har rätt att köpa deras tid egentligen, mer eller mindre. Men till en faktiskt en relativt gynnsam pris för investmentbolaget. Och den här avtalet, den finns bara på grund av att vi måste hålla oss under de här 1,5%. Och det här avtalet kan sägas upp när som helst. Så att egentligen så finns det planer på att, eller vi ska säga att bolaget ser över det här avtalet löpande. Och finns det, om det här avtalet inte har något behov längre och inte gynnar våra aktieägare i investmentbolaget, ja, men då kommer ju det här ses upp och då kan ju de här anställda ta sig in direkt i investmentbolaget. Det är inget problem på så sätt. Och så att det är inte alls så att vi försöker skyffla pengar mellan bolag, utan den finns där på grund av att vi måste hålla oss lite under den här tröskeln. Och sen så när vi då har tillräckligt med bas, men då finns det ju inget syfte med att ha kvar det avtalet, utan då har ju bolaget rätt att investmentbolaget då har ju rätt att direkt ta över om man säljer. Så det här avtalet ses över löpande. Så det är ungefär så det fungerar. Och den är faktiskt väldigt väl beskriven i vår prospekt hur det fungerar. Och den går ju igenom hela tiden från vår styrelse och redovisning och allt det där. Så att, skulle det vara det någon fråga för det, så kan ni ju alltid välkomna att kontakta vår styrelse och även vår revisor. Men det är därför den finns. Och det är väldigt mycket på grund av att vi bedriver det här investmentbolagsstrukturen, och därmed så krävs det lite större resurser. Och när bolaget är vid en tidig tillväxtfas så kan man inte ta allt det här på en gång, utan man måste göra det lite mer när man har växt till sig lite i kostymen. Då.
Jag tänkte att vi kunde spola tillbaka lite till makrorisker här, för vi har fått lite mer frågor om det. Det är många som är väldigt intresserade av kinesiska bolag, med all rätt. Men det är många som är rätt oroliga över det politiska läget i landet. Och framförallt är det ju, till exempel är det ju, hur tror du liksom framtida spänningar mellan till exempel USA och Kina kan påverka era bolags tillväxtutsikter? Ett exempel är ju att nu har ju Xi Jinping gått ut och sagt att han vill verkligen få till den här reunification mellan Taiwan och Kina i Taiwan, 100 kilometer från, har jag för mig att det är, från gränsen till Kina, finns ju bland annat Taiwan Semi. Otroligt viktigt för USA, otroligt viktigt för amerikansk militär till exempel. Hur tror du till exempel det skulle kunna påverka spänningarna mellan länderna och framförallt era bolag?
Jag skulle säga i vår tid just nu så är den viktigaste liksom, förhållandet eller diplomatiska förhandling som sker, det är mellan Kina och USA. Och det handlar inte bara om våra investeringar och våra bolag, utan det är liksom lite mer makroekonomiskt totalt då, och hur man ser på världen, för det är verkligen två stora makter. Och det är också väldigt tydligt att Kina kommer att gå över USA som världens största marknad inom de kommande åren. Så att, om vi sitter här och har några fler barn, så kommer nog det ha redan skett faktiskt. Så det är på god väg, och det är klart att det kommer skapa, det har ju redan skapats en del spänningar, men däremot så är det så att båda länderna behöver varandra. Så USA behöver Kina, Kina behöver USA, och vi behöver andra för att liksom åstadkomma långsiktig ekonomisk tillväxt. Och jag skulle faktiskt säga att på senare tid så har vi ändå sett lite mer av en förbättring av Kina och USA. Inte så mycket som konkret än, men man kan se signaler på att det börjar vända lite grann. För att när Trump var president då är det då som man kom med de här handelstarifferna och mycket av de här sanktionerna mot kinesiska bolag. Och de finns ju kvar just nu, men Biden och Xi hade ju precis ett videomöte här bara för någon vecka sedan, som egentligen lade grunden för mutual respect och att man har en avsikt att börja jobba tillsammans. Så att istället för den här dekoppling som vi har hört i många år, så börjar nu liksom även från amerikansk håll prata om recoupling. Och i det här fallet, så om man tittar på amerikansk inflation nu som stiger väldigt högt, så är också USA behov av att sänka kostnader. Och ett sätt att göra det är ju egentligen att kanske titta lite grann på de handelsavgifter som man har satt på kinesiska importvaror. Så att jag tror faktiskt att där kan finnas någonting som blir lite mer positivt liksom framöver här då. Så att, och samtidigt som Kina nu har ju också ansökt att vara med i det här TTP-avtalet, det här frihandelsavtalet med USA och även många delar av Stilla havet och Pacific. Så där har ju Kina också ansökt att bli medlem i det här TTP-partnership för att då ha en bättre handelsförbindelse. Så att Jag tror ändå att de här delarna, liksom när det gäller avtal, frihandelsavtal och relationer mellan Kina och USA, det är klart det finns mycket kvar att göra. Vi har fortfarande kvar de här handelsarifferna just nu, så det kommer nog ta lite tid. Men just nu så finns det faktiskt gradvisa tecken på att det är på förbättringshållet. Det är väl så jag tror det ser ut just nu, men det är en jätteviktig relation och det är jätteviktigt att de får det rätt. Men det är ju alldeles för mycket från vad vi kan kontrollera på Nordic Asia. Utan det måste vi såklart följa och se med stor spänning. Och vi fokuserar väldigt mycket på inhemska konsumtionsmarknader, så att det är klart att de här USA och Kina-relationerna, det kanske påverkar sentimentet lite grann. Men underliggande intjäning är då mycket mer fokuserad på vad som händer och sker i den inhemska konsumentmarknaden i Kina. Så att på så sätt skulle jag säga att den risken skulle vara större ifall vi skulle äga en större andel exportbolag. Men i vårt fall så äger vi mycket mer liksom inhemska konsumentbolag och som fokuserar på den inhemska konsumentmarknaden. Men givetvis är det en väldigt viktig liksom affärsrelation eller liksom relation. Men vi ser ändå att det finns lite signaler på att det blir förbättrat. Sen får man ju se såklart hur utfallet blir då. Men jag tror rent ekonomiskt och strategiskt så är det alldeles för stora kostnader för båda länder att egentligen liksom, att frigöra sig från varandra, och att båda de här länderna behöver varandra mycket, mycket mer. Väldigt mycket amerikanska företag och vill ju få access till Kinas inre marknad. Det blir ju EU också. Så där har ju Kina också liksom S i armen. Just den inhemska marknaden är ju väldigt attraktiv för oss utländska investerare och även företagare. Och där kan man ju såklart med olika medel se till att man får access till det, givet att man får bättre relationer. Så det är lite av en diskussion eller förhandling. Men man har både väldigt mycket att vinna och väldigt mycket att förlora. Så att, jag hoppas verkligen att de här stora herrarna gör sitt för det som är bäst för ekonomin och inte bara för landets egna bästa, utan det påverkar ju väldigt mycket här i Sverige också, hur de här liksom handelstarifferna och relationen mellan USA och Kina går, påverkar ju oss också väldigt mycket, så att jag får ju verkligen hoppas att de gör rätt för sig.
Vi ska börja runda av här. Jag tänkte avsluta med en fråga som vi ställer alla våra gäster, och det är: vad är din bästa respektive sämsta investering och vad har de lärt dig?
En av mina bättre affärer var verkligen JD.com. Men då skulle man säga lite grann att det är ju som det är när vi börjar med lite grann här i början av podden. Så när fear är mycket, då är diskonteringsräntan väldigt hög. Så att, för ett par år sedan så var faktiskt JD värderat till nästan 20 USD-dollar per aktie. Nu är den på lite mer än 80 då. Men en dålig investering, absolut, de har ju såklart gjort. Och den sämsta investeringen som man har gjort här då, det är faktiskt ett svenskt företag som heter Medica Natumin. Det gick inte bra. Men det var lite av ett förhoppningsbolag, för de fick en väldigt stor order i Kina för en av deras krämer. Men den orden, den marknadstillväxten fanns inte, kunde inte liksom fortsättas. Så att man fick en väldig order, men man fick inte till den försäljningen, och jag tror att det bolaget behövde verkligen en person på plats som kunde hantera just de här distributörerna in mot den inhemska marknaden. Så det fanns en väldigt stor uppsida, för just att den krämen blev väldigt hett i Kina på kort tid, och vi såg till och med väldigt många turister som flög till Sverige bara för att köpa just de här krämerna. Men tyvärr så levde inte den här krämen till sina förväntningar, så det var liksom som en dålig affär. Men den skulle jag säga, den är ju lite bolag, så det var ju lite mer av en mer kortsiktig affär skulle man säga då. Men så det handlar om, så lärdomar från de här två, det är ju liksom från JD:s sida, när marknaden är fearful ska man vara greedy, och det andra så här är att man kanske inte ska vara för greedy.
Superstort tack för att du har gästat oss. Avslutningsvis innan vi säger hejdå, så tänkte jag bara att du kunde snabbt få berätta lite om handelsperiod, eller vad säger jag, teckningsperiod och lite så, när ni börjar handlas på börsen och så där, så att man har koll på, och vart man kan kolla upp mer och mer om man vill läsa prospektet och så.
Ja, ja men stort tack för det. Så att vi är öppen just nu för vår teknisk period för IPO:n och den stänger faktiskt redan på måndag den 6 december. Och sen så förväntar vi att första handelsdagen går igång redan den 16 december. Och det är ett stort kliv för oss. Första kliv såklart på börsen och givetvis vi ser ett väldigt stort intresse. Sen är det ju många som har frågor kring oss. Vi är nya på stan och så vidare och har mycket att bevisa oss. Men vi ser verkligen en funktion att där många är väldigt intresserade och vi har väldigt starka investerare bakom oss som förstår just växande konsumtionsmarknader om man saknar exponering. Så vi försöker verkligen fylla det behovet då, och den just den segmentet då. Och med det här svenska investmentbolagsstrukturen. Och jag har ju så då sedan tidigare varit aktiv på marknadsföring AB på det svenska investmentbolag, så det är därför som hela den här affären kom till då. Så jag tror verkligen hårt på vår den här struktur och det vi gör, och förhoppningsvis kan det vara ett bra sätt att kapitalisera på den växande konsumtionsmarknaden. Om man vill läsa lite mer om oss så finns vi på vår hemsida såklart, nordicasiagroup.com, och även på Nordnet och Avanza kan man ju teckna sig direkt där också. Där finns ju all mer information på vår spekt och så vidare. Och det jag uppmanar för alla det är ju liksom att ta er tid, läsa igenom prospektet i lugn och ro och gör den analysen själv så att man gör en bra bedömning. Och vi som sagt, vi är ju en up and coming och har väldigt mycket att bevisa i det här skedet då. Men vi hoppas verkligen att kunna nu ta steget vidare efter notering och sen därefter då växa till oss än mer och vara en spännande investeringsalternativ i det här sektorn för nordiska investerare. Det är det som är målsättning och vår vision.
Inget du hört i den här podcasten ska ses som rådgivning. Alla åsikter i våra egna LVS gäst och eventuella sponsorer tar inget ansvar för det som sägs i podden.
Tänk på att alla investeringar är förknippade med risk och sker under eget ansvar.
Och vi vill som vanligt rikta ett stort tack till vår sponsor Fidelity International. Kolla in hela deras utbud på deras hemsida fidelity.se eller hos din nätmäklare.
Kontakta oss gärna på podcast@marketmakers.se eller på twitter@marketmakerspod. Lämna gärna en recension på iTunes så att vi stiger i rankingen.
Och sist men absolut inte minst, stort tack kära lyssnare för att du har lyssnat. Vi hörs igen om en vecka.